De offentliga utredningarna är av tradition ett centralt led i den demokratiska beslutsprocessen i vårt land. Rätt begagnade kan de bidra inte bara till ett säkrare beslutsunderlag utan också till att stimulera den offentliga debatten och öka förankringen av statsmakternas beslut. Under senare år har emellertid utvecklingen i fråga om utredningsväsendet fått drag som är i viss mån oroande. Allt fler utredningar har tillsatts, kostnaderna för utredningsväsendet har stigit, regeringens intresse för ett allsidigt kommittéarbete har avtagit, andelen kommittéer med parlamentariskt inslag har minskat, en allt större del av utredningsarbetet sker numera inom departementen. Utredningsväsendet är otillräckligt samordnat. Respekten för utredningarnas arbete har minskat till följd av att regeringen i vissa fall har lagt förslag trots pågående utredning och i andra fall inte brytt sig om utredningarnas betänkanden. Man skulle kunna tro att det här är hämtat från en samtida debatt, men citatet är från en motion som Per Ahlmark och kompani la fram i riksdagen 1973. Statliga utredningar har alltså kritiserats och använts av regeringar på icke-avsedda sätt åtminstone i ett halvt sekel, om inte längre. Men varför det och har det någon betydelse och vad är Oxenstiernas namn är en SOU överhuvudtaget? Det och mycket annat ska vi prata om i denna ytterst nördiga och nischade poddserie. Mitt namn är Carl Liljus och jag ska tillsammans med Fia Evald dyka ner i utredningarnas kaninhål för att se om vi kan komma detta förvaltningsväsen något närmare in på livet. Men först lite presentationer.
Jag heter Fia Evald och jag har ett långt förflutet som statstjänsteman men även konsult och har ett stort intresse för statsförvaltning, den offentliga sektorn och hur väl eller mindre väl den fungerar. Och jag har från början en historisk bakgrund och är intresserad av förvaltningshistoria. Och i detta perspektiv så blir naturligtvis utredningsväsendet en väldigt viktig del. Och det är lite bakgrunden i det här sammanhanget.
Och jag heter alltså Carl Liljus, också en gammal statstjänsteman, även om jag är konsult nu för tiden. Jag har ett givet intresse för förvaltningsfrågor från utbildning och genom yrkeslivet. Samtidigt som det är givetvis en viktig del av vår vardag och ju äldre man blir desto mer börjar man ju bry sig om politik om man inte har varit väldigt aktiv med det som ung som vissa andra har varit. Det här är väl, man kan kalla mig kanske inte överintresserad allmänhet men intresserad allmänhet plus när det gäller utredningar. Men det var ju trots allt det Fia som kom på hela idén till den här podden. But why, undrar jag. Och kanske några andra med mig.
Ja, det är ju en oälskad verksamhet med utredningar ofta. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Och varför ska man då ägna sig åt något så tråkigt som statens offentliga utredningar? Det bästa svaret är ju att det är inte tråkigt. För den som är den minsta intresserad av samhällsutvecklingen och politik i Sverige är utredningsväsendet en central och oundgänglig del. Ändå, trots det här att det har en sån betydelse så är det ofta sett som något negativt, ett sätt att undvika jobbiga frågor, att man vidtar en slags icke-åtgärd att tillsätta en utredning. Det tycker jag är ett felaktigt synsätt och att vi istället skulle se utredningsväsendet som något väldigt positivt. Att man försöker bygga beslut på kunskap och inte enbart på tyckande. Och det här är ju svårt att se alternativet. Vad skulle vara bättre än att försöka analysera en fråga på ett omsorgsfullt sätt som möjligt innan man fattar beslut. Så jag tycker snarare att vi skulle vara väldigt stolta över vårt utredningsväsende. Och att vi i den här podden försöker göra det regeringskansliet kanske skulle göra lite mer. Sprida kunskap om utredningar och vad som pågår i den världen. Idag så är det ju så att utredningarna läses av väldigt få. Ibland inte ens av de som är verksamma i det område som utredningen berör. Och det är ju väldigt tråkigt därför att om man inte läser utredning så är det svårt att förstå tanken och argumenten bakom en viss lagstiftning till exempel. Det är ju djupet i förståelsen. Och det är ju inte heller så att det är enkelt att det är bara det som står i en utredning som är det intressanta utan lika ofta vad det är som det inte står. som är värt att försöka förstå. Hur har uppdragsgivaren formulerat frågan? Vad har avgränsats bort? Vad vill man få fram för passande förslag inom citationstecken? Och vi ska ju då försöka titta på aktuella utredningar för att bearbeta de frågorna lite grann, tänkte vi.
Det låter ju vettigt på sitt sätt det hela. Men om vi mot förmodan råkar ha någon på andra sidan som inte vet vad en SOU, skulle du kunna ge en kort historik till att börja med?
Ja, det skulle jag kunna göra, men nu är det så lyckligt att vi kommer att få en väldigt omfattande historik senare av Johan Hirschfeldt. Så vi kan väl återkomma till den frågan, och om ni kan bärga er lite så kommer ni få en väldigt bra beskrivning.
Men man kan säga att normalt är det ungefär 120 utredningar som pågår samtidigt, utspritt på de olika departementen som huvudmän för dem.
En sak som man funderar på där är ju hur koordineras alla utredningar när så många som 120 pågår samtidigt. Det är ju också någonting som vi kan titta närmare på.
Så det blir ju en ganska grannlaga uppgift för utredningarna själva, men också regeringskansliets samordning av de här. Jag stötte nyligen på ett exempel där man i mitt tycke hade gått ut med 3 utredningar som berörde, om inte samma fråga så åtminstone samma målgrupp, där man tyckte att det fanns en ganska stor gemensam kärna och man vågar misstänka att det här kanske inte var så gemensam berätt på regeringskansliet om man pratar RK-lingo.
Nej. För det måste ju vara ett ganska vanligt fenomen, särskilt om man då nya regeringar rivstartar och ska sätta igång, som man nu kan se nu att man har haft en väldig spurt med många utredningar på en gång.
Ja, det är väl en intressant fråga att djupdyka i också vid tillfälle, med tanke på om vi tänker på det här med i USA när man pratar om första 100 dagarna för presidenten. Det har ju blivit lite av ett begrepp i Sverige också, att regeringen har väldigt bråttom med sin reformagenda. Om man då tänker att en utredning i snitt tar 1,5 år kanske, mellan 1 och 2 beroende på frågans natur och typ av utredning. Och sen fortsatt beredning internt och remisser och riksdagsbehandling. Så det är inte så lätt att hinna med så många förslag som man ska, om man bearbetar dem i utredningsväsendet till att börja med, under en och samma mandatperiod.
Nej, och det tänker man ju lite grann på också, att om nu då en ny regering har bråttom och vill få igenom sin reformagenda som du säger, och väldigt mycket måste utredas innan man kan genomföra förslagen i praktiken, så kommer det ju ändå bli så att nästa regering, om det blir regeringsskifte, får ta över alla de utredningar som har startats av en tidigare regering. Och då är det ju, gäller det ju att direktiven är så pass formulerade så att det går att överta även av en annan politisk inriktning.
Det är ju en klassiker. Att man kan alltid hävda att det var någon annan som satte igång det här och vi har en annan vinkling på det.
Ja, det finns många intressanta punkter här, för man tänker när man som vi har jobbat på en myndighet så får man ju ta emot väldigt många remisser från regeringskansliet och de olika departementen och lämna remissvar. Och då ser man ju också att vissa då utredningar har väldigt överlappande områden och teman. Och det är ju svårt för om det är en myndighet som blir påverkad från flera utredningar samtidigt och se hur man ska förhålla sig till de här olika utredningarnas förslag. En annan fråga är ju, om man då säger att det pågår 120 utredningar per år i snitt. Väldigt många, det finns ju en klassisk saying kan man säga, som är att de hamnar i malpåsen. Utredningarna lägger ner ett väldigt arbete på att utreda en fråga. Remissinstanserna lägger ner mycket arbete på sina remissvar, så görs en remissammanställning och sen händer ingenting mer. Det kan man ju då se som ett bortkastat arbete. Det är det ju inte, för att det arbete som utredningen faktiskt har lagt ner på att utreda en fråga finns ju kvar, även om det inte går vidare till ett lagförslag. Men det skulle vara intressant att få lite statistik på hur många utredningar som utmynnar i intet.
Ja, absolut. Det finns ju många olika syften och många olika produkter. Alltså inte bara det själva konkreta lagstiftningsarbetet eller effekten av lagarna ute i samhället över tid, utan det är ju mycket kunskap som genereras. Det är mycket kontakter som skapas också under utredningsarbetet. Det är också, det finns ju utbildningsdelar i det där, där både parlamentariker och myndighetspersonal blir involverade. Och så fyller väl utredningen också en ganska viktig demokratisk funktion. Mm.
Sen är det ju så att vissa kommittéer som är tillsatta för att utreda frågor övergår till att bli mer och mer myndighetsliknande. Man tänker det som en som e-delegationen som sen har utminnat och blivit ESAM som är en samarbetsorgan för olika myndigheter. Så de kan ju se väldigt olika ut och som du säger, det finns ju väldigt mycket som är olika typer av utredningar, inte bara de här SOU-erna, statens offentliga utredningar, utan finns det många andra typer av utredningar som pågår också parallellt.
Ja, vi hastade lite igenom det i början och vi kanske ska förtydliga det att huvudfokus för oss kommer att vara det som förkortas SOU, statens offentliga utredningar. Men, och de kan ju se lite olika ut, enmansutredningar, parlamentariska kommittéer och så vidare. Men sen pågår ju mycket utredningsarbete överlag i det offentliga, både på kommunal nivå i landstingen. Myndigheterna ägnar sig åt väldigt mycket utredningar och inte minst på regeringskansliet har man ju fram egna departementspromemorior i frågor som i och för sig ibland kan vara ett startskott till en större utredning än SOU. Vi kommer ju mest att ägna oss åt SOU-er som vi har tänkt oss. Men det hindrar oss inte givetvis för att kunna plocka fram lite godbitar från andra delar av den, i den offentliga sfären. Och vi inte får glömma Riksrevisionens rapporter heller.
Eller Statskontorets. Om vi tycker att de är intressanta. Om Statskontoret finns kvar.
Ja, så länge de finns kvar. Eller ja, deras verksamhet kommer förhoppningsvis att fortsätta. Ja. I någon form under annat namn.
Men vad är det då? För vi tänker ju så här att vi kommer ju kanske främst då som en liten varudeklaration att ägna oss åt utredningar inom det inom områden som vi själva känner till någorlunda för att kunna göra en bedömning av utredningarna. Och då pratar vi mest om informationshantering, digitalisering, informationssäkerhet, den typen av frågor i vida termer. Hittar vi något annat som intresserar oss så känner vi oss i något annat område så känner vi oss helt fria att fiska upp även det. Vi kan styras av lust helt enkelt vilka utredningar som roar oss mest. Och vi kommer också kunna titta på både pågående och avslutade utredningar. Vi kommer inte att pressas av ett aktualitetskrav utan just sånt där vi tycker att det finns principiellt intressanta frågor att ta upp. Och om man bara skulle ta pågående utredningar då skulle man kanske missa remissdelen och den är ju intressant i sig och det tycker jag är nästan ett egenvärde att ta upp remisser och remissvar och sammanställningar och remisser för att det är ju någonting som sätter ett slags kvalitetsmått också på utredningarna och som är en stor arbetsinsats från en samlad förvaltning och även andra aktörer att lämna in remissvar.
Ja, vi har väl förmodligen mer programförklaringar än vad vi mäktar med. Men en av dem kan ju vara det här med att bistå den intresserade allmänheten med en genomgång av hela förloppet.
Ja, och samtidigt så tänkte vi att vi skulle vara lite grann som en slags litteraturrecensenter av allt från direktiv till genomförd utredning och remissvar och se vad är det egentligen för kvalitet, hur väl formulerat det är direktivet till exempel och vad vi i så fall tror att det är den underliggande frågan i direktivet om det finns en sån till exempel. Man kan försöka läsa mellan raderna precis som en litterär text. Vad står det egentligen? Vad är det man vill ha beslutat? Man kan ju också titta på hur väl själva utredningen är genomförd, hur man utvecklar och tolkar direktivet. Visar man något slags någon värdegrund för utgångsläget från början? En sak som jag då gärna vill ta upp som irriterar mig, det är mängden kompilering i många utredningar. Alltså att man bara sammanställer text från tidigare utredningar och tillför ganska lite nytt. Det tycker jag är en betygssänkare om utredningarna inte tillför eget material i någon större omfattning, utan det blir mest sammanställning. Sånt som man, om man läste på universitetet, skulle få smäll på fingrarna av sin handledare för, om man gör.
Så du tänker dig en litteraturvetenskaplig, eller snarare en tvärvetenskaplig bedömning av, ja, av utredningens arbete, både samhällsvetenskapligt och litteraturvetenskapligt. Språk också.
Eller? Ja, och också hur, jag tänker, jag läste en utredning senast häromdagen där det var väldigt svårt att se de förslag som man kom fram till efter 500 sidor. Vad det var för förslag? Vad innebar de här förslagen? För det var liksom väldigt mycket att vara kvar vid redan rådande tillstånd. Och sen så var det frivillighet i övrigt. Då är det ju skärpan i förslagen som man kanske saknar. Jag tycker själva utgångspunkten för oss är ju att vi vill att fler ska läsa SOU:er. För att det är ett värdefullt material som är nedlagt väldigt mycket samlad kompetens på att ta fram. Så kan ju då, om vi har vissa kriterier, göra det enklare att bedöma kvaliteten. Men det kan också ge läsanvisningar. Hur läser man en SOU på ett bra sätt? I vilken ordning läser man det? Vad ska man hålla utkik efter i olika? Och kanske också guida lyssnarna fram till, titta här i den här SOUn. Det här är faktiskt helt nytt. Eller det här är ett helt nytt sätt att utreda en fråga på.
Som en service för alla stackars tjänstemän som ska författa remissvar på 900-sidiga SOUer på en dag, eller?
Ja, precis. Det är ju inte en helt ovanlig situation att man får en bibba och förväntas skriva något relativt intelligent om den. Och hur gör man då för att dra ut det ur den här bibban som är intressant och bearbeta vidare ur den egna myndighetens synvinkel?
Ja, det kanske är något för en AI-utvecklare att sätta tänderna i automatiserade remissvar på.
Det tror jag. Men jag tror också så här att man kan titta. Det finns ju sånt som i alla fall jag hänger upp mig lite på när jag läser. Jag tittar ofta på, förutom de färdiga förslagen naturligtvis, vilka har suttit med som experter. Och hur själva utrednings- eller kommitténs sammansättning ser ut, om man tycker att det finns relevant kompetens i den. Och hur man då har valt att vinkla, hur utredaren har valt att vinkla tolkningen och uppdraget helt enkelt.
Ja, men det hänger väl ihop, tänker jag, med själva utredningens analysmodell och redovisning av metodik. Om jag får vara lite förutfattad i mina meningar så och baserat på den statistik som jag tittar på, att man har gått mer från kunskapsframställning till tekniska lösningar, så finns det ju då en risk att man inte har ett öppet sinne och öppet förhållningssätt till uppgifter man har, utan mer mekaniskt kanske ska mejsla fram någonting.
Ja, och det finns ju också sådana aspekter. Jag har ju vissa favoritutredningar historiskt sett. Den stora immigrationsutredningen på 10-talet till exempel var väldigt trevlig. Eller om Sverige efter andra världskriget, som ju var, eller under andra världskriget, som ju var väldigt omfattande. Så är ju många band. Jag tycker jag ser en tendens mot att man juridifierar väldigt mycket av att det är mindre och mindre av, eller färre och färre av sakområdesexperter och fler jurister. Och det kan vara lite, tycker jag, en nackdel. För då blir det väldigt inriktat på själva lagstiftningen. Kanske mindre på att få in ny kvalitativ kunskap i utredningarna. Och det tycker jag att man ser spår av i ganska många utredningar. Att man upprepar ungefär samma förslag på lösningar från utredning till utredning. Man kommer liksom inte framåt.
Så ett kritiskt öga på uppdraget, formuleringen av det, val av angreppssätt, vem som får delta och tycka till under arbetets gång, hur bra man redovisar vad man gör och analysens kvalitet och förslagens skärpa.
Mm.
Ungefär så.
Och också sen om det är sådana som har gått längre, att man då också tittar på remissinstanserna och vad de har haft för synpunkter och vad det har haft för påverkan eventuellt på det slutgiltiga förslaget.
Ja, då känns det som att vi har att göra resten av livet helt enkelt.
Ja, det är väl bra att ha en mission i livet.
Precis. Hoppas inte alla utredningar är 900 sidor styck. Man ska ju hinna jobba lite emellan också.
Ja, och då har vi ju tänkt så här att vi ska ta upp en utredning varje gång. Och kanske bjuda in utredaren. Sugna utredare får gärna höra av sig om man vill komma och presentera sin utredning för oss. Så vi kan ha en diskussion. Och ni som är intresserade av att kommentera eller komma med synpunkter eller förslag, ni kan höra av er till SOU-podden i ett ord @infobruket.se. Tack så mycket!